Hej och välkomna att lyssna på Lönepodden. I det här avsnittet ska vi få en inblick i en väldigt speciell och hemlig verksamhet, Försvarets radioanstalt. Hur är det att jobba på en löneavdelning i en organisation som lyder under sådan sträng sekretess? Hur attraherar man nya medarbetare? Hur funkar det med nätverkande och erfarenhetsutbyten med andra utanför den här hemliga bubblan? Det ska vi försöka få svar på i vårt samtal med Helene Lindström, lönechef på Försvarets radioanstalt. Varmt välkommen!
Tack snälla!
Mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals som rekryterar och hyr ut konsulter inom en rad kompetensområden, bland annat lön. Så behöver du rekrytera en ny lönechef kanske eller hyra in en lönekonsult under en begränsad tid, hör av dig till oss. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Min bisittare är Therese de Maré, managementkonsult på Know It Insight med lång erfarenhet av lönebranschen i olika roller. Välkommen!
Ja, tackar!
Vad är du mest nyfiken på i det här samtalet, Therese?
Ja, det finns massa saker jag är nyfiken på. Idag jobbar jag ju på Know It och jobbar mycket med systeminföranden och är bekant med de utmaningar offentlig sektor har. Men inte minst så jobbade jag på Försvarets materielverk tidigare på deras HR-avdelning som jag önskar var lika hemlig som vår gäst här idag, så att man hade kunnat säga det där berömda It's Classified från en berömd film.
Ja, jättebra, då är du väl insatt och kan hjälpa till på ett bra sätt i det här samtalet. Jättebra, Therese. Och lönepodden gör vi på Wise Professionals i samarbete med Know It Insight och SRF-konsulterna. Så till dagens gäst, Helene Lindström, lönechef då på Försvarets radioanstalt. Och vi är så glada över att du ville vara här och berätta om ditt arbete. Vi fick kontakt på LinkedIn, vi träffades och hade massor att prata om och jag kände direkt att oj vad spännande, dig vill jag ha som gäst i Lönepodden. Men skulle du få vara med? Det visste vi inte riktigt, men du frågade och du fick okej från din organisation. Så att, det kan ju bli så att jag ställer en fråga där du behöver säga pass eller ingen kommentar, men det får vi ta. Vad är det du inte kan prata om? Kan du berätta det? Så vi vet det från början.
Ja, det är ju. Jag har ju förberett här vad jag kan prata om och vad jag kan säga om FRA som sådan, som myndighet, absolut. Men sen är det ju så att jag kan inte prata om våran kärnverksamhet och hur vi utför saker och ting naturligtvis. Så är det.
Men du kan berätta om hur det fungerar på din löneavdelning.
Absolut.
Ja, men det är vi tacksamma för. Ska vi börja den änden då? Vad har FRA för uppdrag?
Ja, FRA är ju en civilmyndighet som ligger under Försvarsdepartementet. Och vi är ju en underrättelsetjänst och vi bedriver signalspaning. Och det är vi ju ensamma om med ett lag att göra. Så vi skyddar Sverige och Sveriges intressen. Det är ju stort tycker jag. Väldigt stolt för att arbeta där. Sen ligger vi ute på Lovön, på Ekerö. Håller vi till och där är vi ju allihopa i stort sett.
Och det är en ö utanför Stockholm?
Ja, förbi där. Och sen har vi ju även stationer på strategiskt geografiska ställen i landet som också tillhör. Och vi har ett flyg och vi har en båt. Och uppdragsgivarna vi har, det är ju då regeringen och regeringskansliet. Och det är Försvarsmakten och SEPO och NOA. Och sen så verkar vi också för ökad informationssäkerhet i samhällsviktig statlig verksamhet. Och där är vår uppdragsgivare inom informationssäkerhetsområdet är ju då statliga myndigheter och statligt ägda bolag, ska jag tillägga.
Hur många anställda är ni ungefär?
Vi är 950 ungefär. Och vi består ju då av fyra, jag kan berätta lite hur myndigheten är uppbyggd och det är ju fyra avdelningar. Och det är en avdelning för signalunderrättelse då och en för cyberverksamheten. Och sen är det en för avdelningen för teknik och så är det avdelningen för verksamhetsstöd där då jag jobbar. Och lite kort om det så är det ju signalunderrättelse och cyber pratar jag inte om. Men däremot T är ju en stor, jättestor avdelning.
Och det står för teknik.
Mm. Ja. Men däremot verksamhetsstöd där jag jobbar då, det är ju precis som det låter. Vi ska ju stödja verksamheten. Och vi är ju en ganska stor avdelning. Och det som är speciellt för oss det är ju att vi är ju som ett eget samhälle där ute på Lovön. Allt finns ju där. innanför grindarna.
Mm. Ja, det är så bokstavligt talat. Ni åker in innanför grindar och har passerkort till ett eget område. Ja.
Det blir så. Mm. Och vi har väldigt mycket, och där är det lite roligt att berätta om just verksamhetsstöd. Det jag kan säga är ju att vi har ju olika kontor under avdelning V då, som vi heter. Och då är det ju till exempel säkerhetskontoret som är stort, som har hand om allt från, allt med säkerhet. Och där är det rätt hårt tryck nu också, eftersom vi har fått anslag och vi ska växa väldigt mycket till 2025, så är det ju rekrytering som är fokus. Och det är ju det kommer vi väl in på kanske, men säkerhetsgranskning är ju en stor del av det. Så rekrytering och säkerhetsprövning är ju en stort där. Det håller de ju på med, att behöva rekrytera in fler sådana, vet jag. Och sen så har vi då ett kontor för lokalförsörjning. För alla lokaler och allting, det får ju de sköta om då. Mm. Och nu ska ju det också växa, det ska ju bli mer. Vi måste ju få plats och sitta också. Och sen är det ju då servicekontoret som då har, vi har ju egen lokalvård och vi har en egen restaurang med fantastiskt god mat. Och vi har gym där man även får träna lite på arbetstid, och vi har lite förmåner där. Jättefint. Och sen sa jag lokalvård, det sa jag va? Mm.
Och har lunchrestaurangen då något fiffigt namn, så brukar det vara i de här branscherna.
Du, det har vi inte.
Inte?
Nej, det är matsalen helt enkelt.
Då är det dags att döpa det till någon lämplig förkortning.
Ja, jag tänker att det här är ni ju väl förordnade, för ni får inte jobba på distans.
Nej.
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 Hur var det under pandemin?
Den var tuff. För under pandemin, jag vet inte, då håller jag ju på med ett systembyte också. Vi bytte system och det var det jag egentligen anställdes för. Jag anställdes 2019, så jag jobbade 3,5 år. Och då var det att vi ska byta system. Mm. Och så kom ju pandemin där 2020, i februari. Mm. Mm. Och det är ju så att vi har ju allting in-house. Alltså för att en leverantör ska kunna jobba med oss, så måste de vara på plats. Mm. De kan ju inte koppla upp sig. Så att absolut.
Det var en utmaning.
Ja. Mm. Absolut.
Och hur tog medarbetarna det? Alltså de visste ju såklart om att de kan inte jobba på distans, men ändå under pandemin när alla skulle jobba hemifrån, det accepterades då också, eller var tvunget att accepteras.
Absolut, vi kom ju till jobbet, men sen blev det ju mer och mer restriktioner, och till slut så var det ju det här, jag har nästan glömt hur det var, men det var ju, man fick ju inte gå till jobbet för att någon familjemedlem var sjuk.
Nej,
det var risk för smitta och det var ju massa restriktioner och riskgrupper och grejer. Mm. Så jag var extremt, det var väldigt tufft ibland. Man var nervös för att man skulle ha personal på plats då när vi skulle skicka lönen.
Mm. Ja, jag förstår det.
Så den är ju, jag har ju ingen så här pool jag kan ta in vikarier, utan vi är ju de vi är.
Mm. Och din bakgrund då, 3,5 år har du varit på FRA. Mm. Vad gjorde du dessförinnan?
Innan det så var jag lönechef på Österåkers kommun.
Okej. Okay. Mm. Och dessförinnan?
Och dessförinnan då var jag några år på en skola och jobbade som HR och löneadministratör. Mm. Och innan dess var jag 16 år på Hennes & Mauritz.
Med löner?
Jag började i butik. Okay. Och jobbade som lite avdelningschef och sen blev jag någon shopcontroller, hette det när jag jobbade där. Och sen på den vägen så kom jag in på löner då.
Jaha, okej. Vilken spännande resa.
Ja.
Vad var det första du mötte när du bytte från Österåkers kommun och till den plats du är nu då? Vad var den stora skillnaden?
Alltså det är ju det här omfattande säkerhetsutbildningarna och säkerhets- och sekretessen som man verkligen ska. Jag förstod, men jag förstod ändå inte. Det är ju också någonting, man får ju en otrolig introduktion och vi får ju utbilda oss i hur vi ska agera och vad vi får säga och inte och så, men absolut det. Så det här är ganska, det är första gången jag har ju valt att hålla mig tillbaka lite, för att jag tycker att vad får man säga och inte, och det är rätt skönt för att de som vet vad FRA är, de frågar ju ingenting heller. Men det är första gången, alltså jag har ju varit duktig på nätverket tidigare och sånt också. Det har jag valt att faktiskt kliva tillbaka lite, för att jag känner att jag är en person som tycker om att ge och vill bidra. Och ska jag nätverka, det ska ju möjligtvis vara att jag nätverkar med CEPO och MUST, men vi har ju samma, vi förstår ju varandra, eller man vet. Men det är ju jobbigt att inte kunna dela med sig, men jag tror jag ska... Tänk om lite där.
Det här är
man kan dela med sig ledarskapsdelar. Jag brinner för ledarskap. Så man kan dela med sig på annat. Man behöver kanske inte prata om om det hemliga såklart.
Mm. Men det är ett stort steg då att du väljer Lönepodden
ja,
som första steg i ditt, att komma ut lite mer. Jättekul.
Ja, verkligen. Det är du som behöver tala med Katarina.
Ja. Du sa till mig att det här det är både ett vanligt lönejobb och inte.
Mm.
Kan du liksom peka på några stora skillnader?
Ja, men det är ju lite omständigare i processerna, helt klart. Alltså det är svårare för oss att digitalisera och effektivisera. På kommunen så tyckte jag ändå att vi försökte jobba med det som en ganska, det var en ganska prioriterad grej. Och det, där fick man ju backa tillbaka när jag kom till FRA. Men det är så självklart att det är så. Så man får, ofta så får man tänka, när jag har rekryterat in personal så kan det ju också vara så att man är väldigt tydlig under rekryteringsprocessen vad som gäller. För att annars blir det ju, det blir ovant. Det är inte bara papper, men det är omständigare allting.
Mm.
Och det är klart att det blir ju svårare att när vi inte kan, vi har ju allting in-house som sagt.
Mm.
Och vi följer ju våra avtal och det är inte det. Men det är, utan att kunna gå in på exakt hur och vad, så är det lite tungrot i processerna.
Mm. Men kan du bara, så vi får en bild av då en rekryteringsprocess, hur den kan gå till.
Mm. Rekryteringsprocessen, den säger vi ungefär, ska ta 3 månader. Och då är det från annonsering till säkerhetsprövning.
Och var men, annonserar ni? Det kan ni göra öppet.
Överallt, ja, tycker jag.
Ja,
LinkedIn vet jag.
Mm.
Och Blocket och... Ja.
Men där skulle jag säga,
som alla andra.
Kanalerna.
Och nu är det mycket, vet jag, utifrån oss. Vi behöver ju mycket personal nu med det här, växa. Att vi ska växa helt enkelt. Nej, men det är ju så här. Eftersom vi är en underrättelsetjänst så har vi ju höga krav på säkerhet för de tekniska lösningarna. Så är det ju. Och det innebär att vi inte använder oss av molnlösningar. Utan vi använder oss av lokala on-premises-lösningar. Och det kan ju vara en utmaning.
Mm.
För de som är vana vid att jobba med molnbaserade verktyg. Och då vi arbetar med frågor som rör Sveriges säkerhet så anpassar vi ju de tekniska lösningarna därutefter. Mm. Och det är lite det jag försöker få... Vill man jobba hos oss, och då förstår man det här.
Mm.
Att man liksom bidrar till någonting större. Men det är ju lite där vi är i systemen. Liksom.
Mm. Men sen vad jag förstår då, så är det ju en mängd kontroller.
Mm.
Bakgrundskontroller av alla
möjliga
slag. Ja, du
tänker på rekryteringsprocessen nu. Ja.
Ja,
ja, men då, just det, vi kom in på nu. 3 månader säger vi. Vi börjar med annonsering. Och sen så är det ju rätt mycket upp till chefen då. Att ha det här liksom igång. Och sen hittar man ju kandidat som man skickar till djupintervju. Blir nästa steg. Och efter det så är det ju då en slutkandidat som går till säkerhetsprövning. Och där kan det absolut ta stopp.
Mm.
Så är det.
Och ibland får du inte ens veta varför det har tagit stopp.
Nej.
Eller du kanske aldrig får veta varför det tar stopp.
Nej.
Du får bara ett besked att det här funkar inte.
Okay. Och då får man börja om.
Precis, det känner jag igen. Säpo får inte avslöja den delen helt enkelt. Så
nej.
Vi vet ju aldrig när det blir ett nej.
Precis. Mm.
Ja, det förstår jag, en utmaning. Men hur jobbar ni då med att vara en attraktiv arbetsgivare?
Ja, alltså... Vi har ju en stark sekretess och visst är vi hemliga, men det finns ju också ett aktivt val, upplever jag nu, i och med att vi vill berätta mer om det som inte är skyddat. Så vi behöver ju inte, vi ska ju inte vara hemliga för att vara hemliga, nu gör jag citationstecken, för att vara hemliga. Det finns ett behov nu att liksom sprida information. Och speciellt cyberförsvar och informationssäkerhetsfrågorna, de berör ju fler idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Och sen är det ju då att vi trycker ju på det här med att man gör skillnad. Man måste ju förstå liksom att man kommer hit, man gör någonting större.
Mm.
Så är det ju. Det är en unik arbetsplats, en unik miljö.
Är det det ni lockar med?
Det är ju en stor del.
Mm. Så och jag tror att många lockas av just det.
Ja.
Att det är därför man söker sig till er. Det ser ju faktiskt även Försvarsmakten idag resultat av.
Absolut.
Får fler sökande och större intresse på grund av omvärldens förändringar faktiskt.
Det håller jag med om. Men vi fokuserar på att attraktionskraften är att fånga in dem som liksom främst drivs av värderingar.
Mm.
Till att bidra till något större. Och i vårt fall är det ju vår nation och vår omvärld.
Så det är klart att ni säkert har en utmaning eftersom man får inte vara marknadsledande lönemässigt.
Jag tänkte precis säga det. Vi är ju inte direkt löneledande.
Nej.
Det är vi ju inte. Men man gör något annat.
Mm. Och så är det ändå en sån specialistkompetens som ni faktiskt behöver.
Ja, och det är ju en utmaning. Just spetskompetensen speciellt där på. Ja, det är det verkligen.
Mm. Men hur går det till rent liksom praktiskt då när ett lönesystem byter till exempel?
Mm.
När du berättar nu att ni har ju inte den här molntjänsten. Och ni måste ha liksom en egna servrar i stängda rum antagligen. Och sen måste ni ha då den här kompetensen att just byta ett lönesystem. Kan ni ta in konsulter då? Det har ni rätt att göra.
Ja, men vi har ju bytt lönesystem och det gjorde vi ju under 2 års tid. Och det blev så när pandemin kom då, så blev det ju faktiskt så att just det projektet, mitt projekt då, blev prioriterat. Så vi skulle ju bara driva igenom det här. Så att vi gick faktiskt live, jag kommer aldrig glömma den här dagen, tror det var. Det var i mitten på oktober 2021. Så nu har vi ju varit igång i lite mer än ett år. Och jag så helt ärligt, jag fattar. Jag förstår inte hur vi lycktes, men vi gjorde det. För det var ju pandemin och vi pratade om det tidigare. Vi har ju vissa säkerhetsklassade konsulter som får jobba med oss. Och de ska också gå igenom sin process för att komma in till oss. Och sen ska vi ta hand om dem. Och så varje gång som vi behöver dem så måste de ju komma ut till oss. Och där hade vi också folk som var i riskgrupp. Eller som var sjuka. Så att det var otroligt speciellt. Och de kan ju inte, jag förstår ju leverantören, de kan ju inte säkerhetsklassa hur många som helst. För att ha redundans till oss. Utan det var ju verkligen kniven på strupen. Och även avdelning T då, som teknikavdelningen, har vi ju ett väldigt tätt samarbete med i det här. De behövde ju sina konsulter till dem. Så att det var absolut den största. Men sen har jag fantastiskt duktig systemförvaltare som har liksom skött det här alldeles ypperligt. Och det är ju, det gick i hamn. Och det är bara att man ska gå ut och göra manualer och man ska liksom lära hela myndigheten hur de ska göra och cheferna, hur ska de göra nu och allting. Det var ju, ja, vi lyckades, men... Den största utmaningen var ju definitivt samarbetet med leverantören. Och på grund av att de måste vara in-house. De kan ju aldrig koppla upp sig.
Kan du
prata med varandra nästan på extern lina. Det är ju svårt, vad får man säga och inte säga.
Och jag tänker den riskbedömningen som man ofta gör i samband med ett införande är ju ofta resurserna.
Exakt.
Som är så kritiska. Men innebär det att det drev mer tid? För jag tänker att folk måste ju ha blivit sjuka på vägen.
Ja, jag tror vi flyttar fram det där. Jag började 2019, då tror jag att det hade varit framflyttet ett par gånger faktiskt.
Ja,
eller
varit
lagt på is. Och sen, nej, men vi sköt nog fram det en gång kanske. Sen var det den här deadlinen då.
Häftigt
och
ändå.
Det var faktiskt häftigt. Mm. Så jag tänker, har man gjort det, har man bytt ett lönesystem på FRA, då klarar jag nog av det.
Klarar av det mesta.
Ja.
Det finns ju en rad fördelar också såklart då, med att leva i en liten bubbla som ni gör, vet jag. Vill du berätta om de fördelarna?
Ja, men jag tycker det är ju häftigt. Om vi pratar om mitt team då till exempel, för vi har ju väldigt låg, eller det är låg personalomsättning, och vi har ju väldigt lojala, jag har väldigt lojala medarbetare. Så det fina som jag tycker med att inte då kunna jobba hemifrån, jag har inte saknat det för 5 öre överhuvudtaget, men det är ju den här fysiska kontakten, alltså mötet med människorna, man sticker in huvudet till varandra, man fikar tillsammans. Sen kan jag nämna också det att eftersom vi jobbar med signalspaning så får vi ju inte ha någon pryttlar, alltså mobiltelefoner, bilnycklar, AirPods får ju inte vara på, de ska ju låsas in, för de stör ju annars, så vi har ju inga mobiler tillgängliga heller. Sen kan det låta dramatiskt för vissa, men man har ju ett telefon och man kan ju ha sökare och så att det är också någonting som vi brukar ändå ta upp när vi rekryterar, liksom att, så att man inte blir helt chockad, för många är ganska beroende av sin mobil, men då förklarar vi varför.
Men så att det blir ju väldigt... lägger man liksom i ett skåp någonstans då, eller lämnar man hemma?
Nej, låser man,
ja, man låser in
på speciella zoner så.
Okay.
Så där är den, och så att det blir ju väldigt liksom, det blir väldigt närvarande på våra luncher och fikan och möten och allting. Det är ju ingen som sitter med, vi pratar med varandra.
Men det är liksom vi mot världen på något sätt.
Kanske ska jag ta lite lärdom, för vi har ju liksom kommit av oss lite grann, vi andra som har jobbat hemma.
Det är lite splittrat också.
Ja, men faktiskt. Så att det blir ju, och det som är bra också tycker jag, som jag njuter av, det är att när man går hem, när man går ut liksom, så är man ledig.
Du kan aldrig ta med
jobbet
hem.
Vi kan aldrig koppla upp oss och titta eller på någon mejl eller någonting. Mm. Och så vet man att det är lika för alla.
Mm. För datorn får liksom aldrig lämna.
Nej.
Har ni tillgång till internet helt och hållet? Eller har ni till hål?
Begränsat så.
Begränsat, ja.
Men ett möte på Teams, det är inte att tala om.
Nej.
Det vet ni knappt vad det är.
Det går nog att lösa på något sätt, tror jag. Det finns vissa så här, men det är inte mitt expertområde.
Nej.
Jag brukar undvika det.
Och att ingå i Statens servicecenter är inte på tal heller.
Nej. Vi sköter oss själva.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men sen är det också så här, som lite om mig då, att jag tänker att jag tycker att det är så viktigt också, för det känner jag, och det är nog hur jag fungerar, att man behöver ibland bli påmind om var man arbetar någonstans, för att vi är ju i vår lönebubbla, jag vet att du pratar om den här lönebubblan, Katarina, Och ibland så känner man bara att nej, nu behöver vi göra ett studiebesök i kärnverksamheten. Nu får de banne med att visa oss lite. Så det gjorde vi på en station i landet till exempel och fick en fantastisk genomgång. Och genast blir man ju så himla stolt. Mm. Jag märkte på hela gruppen hur alla bara, ja men alltså, för ibland blir det ju, som sagt, det är ett vanligt lönejobb. Mm. Och man jobbar med sitt. Mm. Men när man får det här stora, att man vill liksom få lite koll över gränserna och så, det är väldigt viktigt tycker jag. Mm. Och även cyber har varit hos oss och dratt liksom en... och jag menar, de har ju så stark sekretess så de kan ju inte berätta allting ens för oss på avdelning V. Så att jag menar, men bara att få insyn i det, det gör ju också väldigt mycket för sammanhållningen, den här robusta samarbetskulturen som jag tycker är
precis.
Viktig.
Precis, men möta medarbetarna som man hanterar lönen för är ju jätteviktigt. Mm.
Ja, jag börjar nästan fundera på, där skulle man nästan vilja prata med er leverantör, hur de såg på det, för att jag som också jobbar med införanden, ibland är ju löneavdelningen själva lite knepig att hantera, för man ska påbörja nya arbetssätt. Mm. Och det är inte så enkelt alla gånger. Men då tänker jag lite sådär, om ni är så sammansvetsade, så kanske där var det inga frågor.
Det var en utmaning, tycker jag, och det var för att vi var så tajt om personal, skulle jag säga.
Ja,
men vi bytte ju från ett lönesystem till ett annat. Och det är klart att man känner att en del är ju mer trygga med att det ska vara som det har varit, nu är det nytt och läskigt. Och en del slänger sig i det med hull och hår. Men i det stora hela gick det faktiskt bra. Men det här systemet är ju modernare och nyare, och framförallt efter ett tag när man insåg att gud, det här var ju mycket bättre.
Ja, efter tre månader brukar det gå över. När
de här deadlinen, när man skulle liksom göra den här konverteringen till exempel, och man skulle, då var det ju tufft. Mm.
Och alla på plats, det är ändå häftigt. Ja, jag är imponerad.
Ja, tack.
Hur går rapporteringen till myndigheter till?
Den måste jag passa på, Katarina.
Okej.
Okay. Ja.
Absolut,
den hoppar vi
där över. Kom classified.
Där kom classified. Ja, nej, den kan jag inte. Kan jag inte avslöja.
Det gör det bara ännu mer spännande, kan jag säga. Ja.
Men du nämnde att ni har låg personalomsättning.
Mm.
Är det då, eller har ni funderat över hur det kommer sig att ni har så låg personalomsättning? Är det för att man känner det här högre syftet att man har gjort ett val och därför stannar kvar? Eller har du reflekterat över det?
Men jag kan ju prata för mig själv och för min löneenhet, och där är det ju låg personalomsättning. Sen övergripande på myndigheten kan det ju vara lite. Det är ju, alltså just IT där är det ju stor konkurrens. Och jag vet att det kan vara lite klurigt där. Men jag skulle säga att det är, vi behåller nog många på grund av dem vi är. Jag skulle nog säga det. Jag är inte så insatt i de andra avdelningarna, men hos oss är det ju... Men sen gäller det ju som chef att verkligen jobba med gruppen naturligtvis.
Ja, för det pratar ju ofta våra lönechefsnätverk om. Mm. Det är ju återkommande. Vad behöver vi för kompetens framöver?
Ja.
Nu får du inte riktigt vara där och prata om de delarna. Men ni kanske funderar på det internt.
Absolut. Och sen är det viktigt också att man liksom, vad vill de? Man vill ju också öppna upp för att man kan gå vidare inom myndigheten också. Om det skulle vara så, om man kan kompetensutveckla sig, som du sa nu, till någonting annat. Men framförallt att de ska trivas och må bra. Och tycker att det hela tiden är lite nya utmaningar, att man lär sig nytt. Vi kunskapsdelar, det är någonting vi har börjat med på löneenheten, vi kunskapsdelar. För att det är ju så att det blir ju lätt att man har sin avdelning. Man har sin avdelning som lönehandläggare. Och vi har ju också, vi låser ju in saker i olika säkerhetsskåp och sådär. Och jag menar, är man då sjuk, då är det ju liksom lite sårbart. Så vi behöver ju få redundans på vår enhet med att kunna täcka upp för varann. Och där är det ju mycket specialare. Så att då har vi i alla fall bara kunskapsdel. Och det upplever jag att de tycker är väldigt kul. Att ta till sig nytt. Och vi lär oss ju nya saker hela tiden. Sen är det så mycket nytt som händer i avtalsväg också.
Men är det så att ni kan backa upp varandra på lön? Att alla kan allt?
Vi håller på att försöka nå det. Mm. Men vi är inte där idag än. Nej. Att alla kan allt. Mm. Men i och med att jag har det nya systemet kräva två systemförvaltare. Och det visste man kanske inte från början. Så att jag har ju två nu. Och då är det en lönehandläggare som ville ha den befattningen. Så att hon har ju då klivit till systemförvaltarrollen. Och ska släppa sin enhet då. Så där kommer en ny person nu i maj. Som ska ta över den. Och då blir det ju liksom avdelning T då. Så att alla har ju sina avdelningar. Men vi har ju försökt att prata om det här med man ska bredda det. om alla ska göra allt och så. Men vi har, då återkommer vi till det här med system. Mm. Det kanske inte är, vi har inga ärendehanteringssystem. Det är liksom lite tungrutt på tal om det här. Och vi vill ju ändå att det ska vara effektivt. Men vi försöker att sprida så att alla kan täcka upp för varann.
Jag kan tänka mig, när man jobbar då i en sån här isolerad värld som det ändå är. Mm. Hur ser ett samarbete ut med ekonomi och med HR? Har ni ett väldigt nära samarbete med de avdelningarna som ni har runt omkring? Ni kanske har ett bättre än vad de flesta har, kan jag tänka mig. Därför att ni är så isolerade som ni är.
Ja, men på HR-kontoret kan jag säga. Där är vi ju, vi växer ju också. Vi ska ju växa rätt mycket nu. Och då började ju framförallt med rekryterare. Och där har vi ju ett gäng rekryterare som vi samarbetar mycket med naturligtvis i den här processen. Från det att man ska ha, jag som chef ska annonsera, till att man liksom ska ha ett färdigt beslut då från dem som ska in i systemet. Och sen så har du ju, vi har urvalspsykologer också på plats. Mm. Och sen så har vi ju HR-partner in till varje avdelning som vi också naturligtvis jobbar tätt med. I avtalsfrågor, det kan vara, det är ju allt möjligt som har med personal att göra. Så vi behöver vara involverade. Organisationsförändringar. Allt som förändras har vi jättetätt samarbete med dem. Vi har en generalist också. Vi har en HR-controller. Som skjuter roligt, all statistik och sånt där. Ja, ni vet,
man så ska ni ta på fram. Lön har ganska god insyn också i vad som händer där
ja,
ute.
Ja, mm. Absolut.
Mm. Och där är det ju som du säger, systemstödsbyten kan ju faktiskt också leda till just kompetensutveckling.
Verkligen.
För att man upptäcker nya saker.
Och det kan jag känna lite så att jag har fått dratt i handbromsen några gånger just mot andra avdelningar eller enheter, för att liksom, vi måste leka systemet innan vi liksom bara kan börja bygga på nya moduler. För det är klart att vi kan använda ett stort och nytt och lite modernare lönesystem på ett mycket, mycket, mycket. Vi kan ju bredda det, såklart. Mm. Men allt är ju så omständigt som ni har förstått nu. Så att då blir det ett litet projekt för varje grej. Och då ska det finnas resurser på alla avdelningar till att liksom genomföra de här stegen då. Där har vi ju en utmaning i att vi behöver ha in mer folk helt enkelt.
Mm. För att komma tillbaka till det här. Du kommer från Österåkers kommun som lönechef och så in i den här speciella världen. Det måste ju varit ett enormt kliv, alltså vilken, var det nästan chockartat liksom?
Eller? Ja, men lite, eller det var så himla, ja, det är så kul, jag är så stolt för att jobba på FRA, jag tycker att det är så häftigt och jag väljer ju min väg, jag är ju nyfiken och jag tar ju reda på saker och jag ser till att vi får veta grejer och jag hittar på grejer, så jag tycker att det är viktigt, jag är otroligt glad att jag tog det här steget. Jag kommer från en militär familj, nu är inte det här en militär på det sättet, men det har ju alltid lockat mig. Så att det var inte planerat, utan det var just det här jobbet jag sökte bara och fick det. Så att jag var inte liksom ute efter något annat, utan det blev fokus på det här. Och jag har långt att åka, jag bor i Åkersberga.
Okay.
Så jag kör 4,2 mil enkel resa.
Åh, kära någon, ja, då brinner man för sitt arbete.
Kan vi diskutera Stockholms lokaltrafik och så ett annat tillfälle då?
Men hur är det med arbetstider? Alltså, stänger grindarna en viss tid? Eller kan ni vara där hur länge ni vill?
Jag tror du får ta en tur ut dit där och så hälsa på vakten, Katarina. Ja. Nej, men vi följer ju cheferna, vi har ju förtroendearbetstid.
Ja.
Och sen så har vi ett flextidsavtal. För medarbetare.
Jag menar att ni kan komma in när ni vill och ni kan sitta över hur länge ni vill.
Ja, vi har bemannat där och dygnet runt i vakten och så det är där.
Ah, okay.
Det kan man göra.
Ja, men jag tycker att det här är väldigt spännande, måste jag säga.
Ja.
Du får bli inbjuden på ett möte och så får man lägga ifrån sig mobilen i ett skåp och låsas in.
Absolut. Okay. Mm. Gör en besöksanmälan och tar emot er.
Precis. Men blir man visiterad? Alltså, blir ni visiterade?
Nej.
Nej, okej. Okay. Vad fint, hörni. Har vi något här sista vi vill säga till lyssnaren?
Jag tänker att ganska många är lite nyfikna just för att det faktiskt är lite hemligt.
Ja.
Mm, det gör ju att man tankar väcks.
Verkligen.
Ja, men så är det. Och det är ju så när man är i det sociala livet också. Så när man säger att när folk frågar vad man jobbar och jag får ju lov att vara öppen. Så säger jag att jag jobbar här. Då är det ju verkligen så att folk bara jaha, vad spännande. Så jag tror också att i och med att vi har öppnat upp oss lite mer och vi har en kommunikationschef som pratar mycket om saker, så är det ju, det väcker ett intresse.
Nu kanske ni får många sökande här efter det här avsnittet.
Det är inte omöjligt.
Nej, det är inte omöjligt. Tack så mycket för att du kom, Helene, och tog det här steget. Jag är jätteglad för det, verkligen. Ja, och tack till Therese. Jag vill också passa på att slå ett slag för Inspiration Lön den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Vi arrangerar det här eventet i samarbete med SRF-konsulterna och i år kan vi med stolthet säga att det är Sveriges största löneevent. Våra talare kommer inte att lämna någon oberörd och jag kan lova att du kommer få en rad nya insikter och aha-upplevelser, liksom nya perspektiv och kunskaper och inte minst en massa inspiration. Program och bokning hittar du på inspirationlon.se. Missa inte det. Vi hörs igen. Tack och hej.
Hej då. Tack så mycket.